لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. بتكر الله سبحانه وتعالى att han har gett oss denna möjlighet att samlas för att studera hans religion, Koranen och hadither. Och inshallah att få denna nyttiga kunskap som ska ta oss närmare till honom. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att ge oss tawfiq att fortsätta med detta goda. Ja.
Ljudet är lite konstigt. Det låter konstigt.
Ja. Vi har kommit fram till kapitel 27 i denna bok Riyad al-Salihin. Och där så säger Imam Nawawi bab ta'zim hurumat al-muslimin wa bayan huququhum wa shafaqatu alayhim wa rahmatuhum. Kapitlet att muslimerna är, yani man får inte kränka en muslim, och förtydligandet av muslimernas rättigheter och att ha barmhärtighet och att bry sig om muslimerna. Och det här kom ju efter förra veckans kapitel som då handlade om zulm, förtryck. Och det här är lite på samma spår, men mer specifikt. Att muslimen har en otrolig status inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och att man absolut inte får kränka en muslim, utan muslimen ska äras, respekteras. Och hans blod, hans egendom och hans heder är helig. Man får inte kränka honom i dessa aspekter, utan man ska vara barmhärtig, förlåtande och bry sig om sina bröder och sina systrar. Och författaren börjar som vanligt med att nämna några koranverser och sedan några hadither. Den första versen som författaren nämner är versen från surat al-Hajj, där Allah Azza wa Jalla säger: وَمَنْ يُعَدِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Och den som tar allvar på de saker Allah har gjort förbjudet, då är det här bättre för honom inför hans Herre. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som respekterar Allahs bestämmelse och den som tar allvarligt på de saker som Allah har förbjudit, då är det här någonting bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah azza wa jalla säger i samma sura, i vers 32: وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Och de som värnar eller respekterar Allah subhanahu wa ta'alas regelverk, Allahs religion, då är det här ett tecken på att de har taqwa i sina hjärtan. Så i dessa två verser så finner vi att Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss att respektera och högakta Allahs religion och ta allvarligt på de saker som Allah azza wa jalla har förbjudit. Och gör man det så har man bevisat att man har taqwa i sitt hjärta. Och från de saker som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att ta hand om, att värna om, att skydda, försvara, respektera, är våra bröder och våra systrar. Så personen som är rädd om sina bröder och systrar bevisar att han har taqwa i sitt hjärta. Och man förstår motsatsen av denna ayah. Och vad är det? Att den som inte bryr sig om muslimernas blod, heder, egendom, som skadar, sårar och förstör för muslimer, är en person som inte har taqwa i sitt hjärta. Eller så har han en väldigt stor brist i sin taqwa, i sin gudsfruktan, sin lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här versen är också viktig. För ibland så säger folk: vad är beviset för si och så och så vidare, att man inte får göra vissa saker när det kommer till respekt? Till exempel, vad är beviset på att man inte får ta in Koranen i toaletten? Då kan du säga: det här är ett bevis. Den som yu'addim, högaktar, respekterar Allahs lag, Allahs religion, så är det ett tecken på att han har taqwa i hjärtat. Yani, det är inte respekt att ta in Koranen i toaletten, eller hur? Någon säger: det finns inget bevis på att man inte ska luta sig mot Koranen. Man har det på golvet och luta sig mot den. Ska man inte göra. Det är respektlöst. Och Allah säger här att de saker som är respektlösa mot religionen inte är ett tecken på att man har taqwa i hjärtat. Så de saker som är från islam ska man respektera. Och man ska upphöja dem. Författaren nämner också versen från surat al-Hijr 88. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah säger till profeten Muhammad a.s. och sänk din vinge till de troende. Och janah betyder i denna aya att vinge betyder här att man ska ödmjuka sig. Ödmjuka dig för de troende. Yani var barmhärtig mot de troende. Visa rahma, förlåtelse och omsorg för de troende. Författaren nämner också versen från surat al-Ma'ida, vers 32, där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala säger att den som dödar en själ utan rätt eller utan att personen har gjort fasad på jorden, då är det som att han har dödat hela mänskligheten. Och den som ger liv till en själ, så är det som att han har gett liv till hela mänskligheten. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala efter det att han nämner berättelsen om Adam, Adams barn, Habil och Qabil, när den ena sonen dödade den andra. Så nämner Allah azza wa jall att han uppenbarade detta för Bani Israel. Att om en person dödar en annan människa, som inte har dödat någon annan, eller han har inte gjort fasad på jorden, då är det som att han har dödat hela mänskligheten. Vad menas med den här, med den här versen? Om man dödar en oskyldig människa, så är det som att du har dödat hela mänskligheten. Vad menas med den? Man får ofta den här frågan. Jo, en person som tar så lätt på att döda muslimer, på att döda folk orätt. Om han gör det med en person, vad är det då som hindrar honom från att göra det med en annan? Och att han dödade den här specifika personen, det kunde lika bra ha varit vem som helst. Så det är som att han har dödat hela mänskligheten. Men han är beredd att döda vem som helst. Och den som räddar en själ, som han kan döda, men han låter honom leva, då är det samma sak där. Han gör det med denna själ och han kunde ha gjort det med vem som helst. Då är det som att han har gett liv till hela mänskligheten. Och den här versen visar ju faran av att spilla en muslims blod. Att gör man det, så är det som att man har spilt hela ummans blod. Den som tar lätt på att döda en muslim tar också lätt på att döda alla de andra muslimerna. För vi är en umma. Vi är en umma och ett samfund och vi hör ihop. Som vi kommer att nämna i hadithen senare. Det berättas från Abu Musa radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att de troende är till varandra som en byggnad, eller som stenarna i en byggnad. De stödjer varandra. Och sen så satte profeten alaihi salam ihop sina fingrar. Ja, ni satte ihop, stoppade in fingrarna från höger handen mellan fingrarna i vänster handen. Ja, ni muslimerna stödjer varandra. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. En väldigt, väldigt viktig hadith. En liknelse som vi har talat om de senaste veckorna också. I denna liknelse så liknar profeten Muhammad a.s. vår umma. Vad betyder umma? Nation, samfund. Ja, ni muslimerna i sin helhet. Vi är en umma. Den muslimska umman. Liknelsen av denna umma, av muslimerna, är som liknelsen av en byggnad där dess byggstenar stödjer varandra. De stödjer varandra. Och här nämner Sheikh Albani rahimahullah att Imam al-Qurtubi nämner förklaringen på denna hadith. Att denna hadith är en liknelse och en uppmaning till att muslimerna ska stödja varandra och de ska ge varandra seger. Och det här är någonting som vi är skyldiga att göra. För att en byggnad kan inte stå och kan inte vara komplett om dess stenar inte stödjer varandra. Och om stenarna i byggnaden är ur balans, så kommer det leder till att hela byggnaden faller. Och samma sak är det med de troende. Vi kan inte korrigera våra världsliga eller världsliga angelägenheter eller de relaterade till nästa liv, förutom med att vi står upp och kämpar och försvarar och ger seger till varandra. Jenny Braham menar här, ni vet när man bygger ett hus, man har ju byggstenar, eller hur? Tegelstenar, byggstenar. Vad händer om du börjar ta bort 20-30 stenar i väggen? Kommer huset att vara stabilt? Nej, det kommer inte att vara stabilt. Och en sten i sig själv som är ensam där och en sten där och en sten där bygger inget hus, eller hur? Utan stenarna måste vara i ordning och på varandra för att huset ska vara stabilt. Och samma sak är det med den muslimska umman, med oss muslimer. Vi måste vara enade. Vi måste stå tillsammans. Och vi ska inte splittras. När vi är enade så är vi starka. Som den här byggnaden vars stenar ligger perfekt. Och man har cement och man har allting. Det blåser inte in i huset. Värme, kyla kommer inte in i huset. Och man skyddas som man är inne i huset. Men när muslimerna splittras så är det som det här huset som har följt med hål på väggarna. Där pelarna kanske håller på att ramla och så vidare. Så vi muslimer måste vara enade för att stå starka. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Att vara inte oense. För då kommer ni, eller splittras inte, och var inte oense. För då kommer ni att förlora era styrka och era mod. Om vi muslimer splittras i grupper och sekter och vi är oense, så kommer vi att förlora vår styrka och vår mod. Och vi kommer att bli ett lätt byte för våra fiender. Och det här är det som har hänt idag. Kuffar delade upp muslimer. Vi var en väldigt stor nation. Och sen delades vi upp i små länder. Och sen delar man upp länderna i ännu mindre länder. Eller hur? Och så delar man upp muslimska folket i olika folk. Och så gör man så att de bråkar med varandra. Eller hur? Ett och samma folk, samma religion, samma skapare, samma bok, samma qibla, samma profet. Vad är det vi bråkar om? Eller hur? Ska vi inte stå enade? När sahaba stod enade, Allah Azza wa Jalla gav dem seger. Eller hur? Enade på en och samma aqida. Och slogs för en och samma sak. Allah Azza wa Jalla gav dem seger. Allah musta'an. Så denna splittring är något som islam fördömer. Utan muslimerna ska enas på sanningen, på Koranen och sunnan och det som sahaba var på. Sen nämner författaren en till hadith från Abu Musa radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att den som går förbi en av våra moskéer eller våran suq, våran marknad, och han har med sig pilar, alltså till en pilbåge, så ska han hålla vid toppen på pilen så att de inte skadar någon av muslimerna. Så att de inte skadar någon av muslimerna. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Mashallah. Subhanallah. Yani, kapitlet handlar om vad? Att skydda muslimer, försvara muslimer, inte skada muslimer. Det här är någonting förebyggande. Förr i tiden så hade ju nästan alla vapen. Hela tiden. Man hade kniv på sig, man hade pilbåge, man hade svärd, man hade spjut eller någonting. Yani, hela tiden, normalt. Så sahaba hade som vanat när man gick till moskén, man hade också vapen. Ja, det var inget fel med det. Men om du har pilar till en pilbåge som har den här vassa udden, om den sticker någon eller man kan liksom ge någon en skråma eller någonting sånt, om den är blottad, alltså om den är öppen. Så profeten Al-Islam beordrade sahaba att hålla fast vid de här topparna eller att kanske lägga dem på ett säkert plats. Att lägga dem i ett fodral eller någonting så att de inte skadar muslimerna. Och här nämner ulema, den här hadithen är generellt för allting. Yani, Sheikh Uthaymeen säger till exempel, du ska inte öppna ett paraply bland folk. Bara sådär. Kanske det kommer i folks ögon, eller hur? Du ska inte, vissa ulema säger också här, det, du ska när du kör på vägen köra försiktigt. Så att du inte kör på någon med din bil. Eller hur? Du ska inte skada en muslim. Du får inte skada en muslim. Och här ser vi hur mån profeten Muhammad al-Islam var om muslimerna. Att de ska inte ens få en skråma. Man ska inte ens sticka en muslim. Vad ska vi säga till de grupper och sekter som står och slaktar muslimer som boskap? Ja? Vart är de med den här hadithen? Eller hur? Allah al-Musta'an. Sen så nämner författaren till hadith, som också är en liknelse från Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: liknelsen av de troende i deras kärlek, i deras barmhärtighet och i deras ömhet är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen lider så kommer resten av kroppen att känna sömlöshet och feber. Bukhari Muslim. Här är också en liknelse där profeten Muhammad a.s. liknar våran umma, det muslimska samfundet, med en sak. Första liknelsen var huset, eller hur? Vi är som ett hus. I denna liknelse vi är som en kropp. Muslimerna är som en kropp. Om en del av kroppen lider, om du har ont i foten, du har värsta tandverket, så kan det leda till att hela kroppen får ont. Och du kan inte sova. Och du kanske till och med får feber och så vidare. Ja, idag finns det mycket Alvedon och sånt. Men tänk i förr i tiden. Du vet, om du har riktig tandvärk till exempel. Du får ont i huvudet. Värken sprider sig i nacken och kroppen. Du kan inte sova och så vidare. En liten sak, en liten tand bara. Eller du bryter en tå till exempel. Eller någonting som ger en otrolig smärta. Så vad är liknelsen? Jo, vi muslimer ska vara som den här kroppen. Vi ska vara enade. Och vi ska vara enade och vi ska älska varandra. Vi ska ha rahma mot varandra och vi ska stötta varandra. Och om en del av den muslimska umman lider så ska resten av muslimerna också känna med dem. Om en del av den muslimska umman känner glädje så ska vi också känna med dem. Det är budskapet. Yani, vi muslimer ska bry oss om varandra. Det som händer med våra bröder och systrar i Palestina är våran ensak. Det är som att din brorsa var där och blev skjuten av dessa israeliska soldater. Det är som att ditt barn var där och blev skjuten. Ditt hus blev bombat. Det är så du ska känna. De är en del av oss. Det som händer våra bröder och systrar i Syrien, i Libyen, i Somalia, överallt där det finns konflikter. Det är våra bröder. Spelar ingen roll vad de har för bakgrund, vilken hudfärg de har, om de är rika, fattiga, friska, sjuka. Det spelar ingen roll. Är du muslim? Alhamdulillah, det är min bror. Eller hur? Och vi ska stötta och hjälpa varandra. Och här nämnde profeten al-Islam att vår edinghet ska också stärkas och vara stark när det kommer till vår kärlek sinsemellan. Muslimer ska älska varandra. Han sa liknelsen av deras kärlek. En muslim ska älska sin broder. Profeten Muhammad al-Islam, han sa: ingen av er kommer att gå in i paradiset tills han tror. Han har iman. Genom man inte har iman går man aldrig in i paradiset, utan man kommer att brinna i helvetet för alltid. Och ska jag inte berätta någonting? Eller han sa: ni kommer inte att ha iman tills det att ni älskar varandra. En muslim måste älska sin broder. Ska jag inte berätta någonting som kommer att få er att älska varandra? Jo, sa sahaba. Han sa: afshu salam alaikum. Sprid salam bland er. Men säg salam alaikum till era bröder. Så genom att älska sina bröder så får man stark tro. Och stark tro leder till paradiset, mashallah. Så muslimerna måste älska varandra. Vi nämnde det här för några veckor sedan. Vissa saker som hjälper oss att öka kärleken till våra bröder. Kommer ni ihåg vissa exempel? Ja? Att sprida salam, ahsant. Att ge gåvor. Tahada och tahaba. Som det nämndes i hadithen, skänk varandra gåvor så kommer ni att älska varandra. Att man ibland ger en present till sin bror. Att le, mashallah. Att hälsa på varandra leder också till kärlek. Som det nämndes i hadithen, zur ribben tazdadu hubben. Besök varandra med jämna mellanrum så kommer ni att älska varandra. Och så vidare. Så mashallah, det här är några saker som gör att man älskar sina bröder. Och sen så nämnde profeten al-Islam att vi ska också vara enade i våran rahma. Vi ska ha barmhärtighet mot varandra. Vi ska ha rahma mot varandra. Vi ska vara förlåtande, överseende och vilja varandras bästa. Och vi ska också ha enighet när det kommer till samarbete. Att ta'atuf. När det kommer till att hjälpa varandra, att stötta varandra. Så ska vi finnas där för varandra. Väldigt, väldigt viktigt. Sen så nämner författaren en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att profeten Muhammad a.s. pussade al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu. Radiyallahu anhuma. Och i profetens sällskap så fanns det en man som hette al-Aqra ibn Habis. Och den här mannen al-Aqra, han sa: jag har 10 barn eller 10 söner. Jag har aldrig någonsin pussat någon av dem. Och då så kollade profeten på honom a.s. och han sa: men la yarham la yurham. Den som inte har rahma kommer inte heller att få någon rahma. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så profeten a.s. pussade vem? Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, som var hans barnbarn. Eller hur? Som var hans barnbarn. Hans dotter Fatima som var gift med Ali radiyallahu anhum ajma'in. Så profeten al-Islam pussade al-Hasan. Och här säger ulema denna hadith är ett bevis på att det är sunna att pussa sina barn, pussa sina barnbarn, syskors barn och så vidare. Och den här mannen al-Aqra, och det nämns att han var från beduinerna, och ni vet att beduinerna är ibland lite hårdare och lite strängare. Så han sa: jag har 10 söner och jag har aldrig pussat någon gång i hela mitt liv. Som han hade. Så profeten Alisson kollar förvånat på honom och säger: men la yurham la yarham. Yani men la yarham la yurham. Den som inte har rahma kommer inte heller att få rahma. Så den här hadith bevisar att det är rahma att pussa barn. Det är ett tecken på att man har rahma i hjärtat. Att man pussar sina barn och sina barnbarn. Man kramar dem och så vidare. Ja. Och man förstår också motsatsen. Den som inte har rahma kommer inte att få rahma. Vad är motsatsen? Den som har rahma kommer att få rahma. Ja. Och han nämner också Sheikh Uthaymin rahmahullah. Yani hur otroligt vänlig profeten Muhammed var a.s. mot barn. Han nämner andra exempel. Som då han stod och bad till exempel. Och hans andra barnbarn som heter Umama började att gråta, eller i bönen, så tog han upp henne och bar henne i bönen. Och när han gjorde ruku och sujud satte han ner henne, och när han stod upp så bar han henne under bönen, mashallah. Och den andra hadithen, där han i salah gjorde sujud. Han gjorde sujud i salah, och han var imam till sahaba. Och al-Hasan eller al-Hussein hoppade upp på hans rygg och började leka som att han var en häst. Som att profeten var en häst i bönen. Kan ni tänka er? I profetens moské a.s. Och subhanallah, han stannade kvar i sujud jättelänge. Till och med sahaba började kolla upp. Har någonting hänt? Har han dött? Eller någonting har hänt? Eller vad har hänt? Han gör sujud jättelänge. Och så sa han efter bönen: jag vill inte avbryta hans lek. Mashallah. Alayhi salatu wassalam. No. En liknande hadith berättas också från Aisha radiyallahu anha, där hon sa att folk från beduinerna kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och de sa: pussar ni era barn? Och då så sa han: ja. Och då så sa de: wallahi, vi pussar inte våra barn. Och då så sa profeten alaihi wasallam: vad ska jag göra med er om Allah har tagit bort rahma från era hjärtan? Men hur ska jag hjälpa er om Allah har tagit bort rahma från era hjärtan? Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och han nämner också Sheikh Uthaymin att denna hadith bevisar att den som pussar sina barn och sina barnbarn och sånt är en person som har rahma i hjärtat. Och den som har rahma i hjärtat mot sina barn kommer också att ha rahma i hjärtat mot andra människor. Och den som saknar rahma mot sina egna barn kommer ju att sakna rahma mot andra människor, eller hur? Så allting hänger ihop. Han nämner också hadith Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man la yarham in-nas la yarhamuhu Allah." Muttafaqun alayh. Den som inte har rahma mot folk kommer Allah inte att ha rahma mot. Det är samma hadith som innan. Och här finns det ju en till liknande hadith som är jättekänd. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Allah har rahma mot dem som har rahma. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ha rahma mot dem på jorden så kommer han i himlen att ha rahma mot er. Mashallah, väldigt fin hadith. Och denna hadith bevisar en viktig princip i islam. Och det är att så som du är mot folk kommer Allah att vara mot dig. Och ännu mer. Genom du är förlåtande mot folk, Allah kommer vara förlåtande mot dig. Eller hur? فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah säger förlåt och överser. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Genom du är förlåtande, Allah kommer vara mer förlåtande mot dig. Generös. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? أَنْفِقْ يَا بْنَ عَدَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. Människa skänk och jag kommer att skänka till dig. Du är generös, Allah är ännu mer generös. Kommer att ge dig ännu mer tillbaka. Har du rahma mot folk, Allah kommer ha rahma mot dig. Men motsatsen. Om du är sträng och hård mot folk, vad händer då? Det är så du också kommer att bli behandlad. Så tänk på det här. Det är bra att vara en person som är lätt. Lätt att ha att göra med. Man är förlåtande, man är överseende, man är förstående och så vidare. Men självklart så finns det också tider och punkter där man ska vara bestämd och hård och så vidare. Men vi talar om där det finns utrymme för förlåtelse och så vidare. Författaren nämner sen hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha salla ahadakum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudda'if was-saqim wal-kabir." وَإِذَا صَلَّ أَحَدَكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ متفقون عليه. Här säger profeten Muhammed a.s. att om ni ber, ni leder folk i bönen, så ska ni underlätta. För det finns folk som ber med er som är svaga, som är sjuka eller gamla. Men om ni ber själva så får ni dra ut eller förlänga bönen hur mycket ni vill. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det här visar också hur mycket profeten Muhammed brydde sig om muslimerna. Alla dessa hadither handlar ju om att bry sig om muslimerna, att vara snäll, god, mjuk, förstående med muslimerna, att inte göra det svårt för muslimerna. Så vad sa han? Det här var ett råd till imamerna, de som ska leda andra i bönen. Om ni leder folk i bönen så underlätta. Takhfif. Ni gör det inte svårt för folk. Varför? För ni ber imam i moskén, det finns folk bakom er som är gamla, sjuka och svaga. Okay. Här nämner ulema som Sheikh Uthaymin att den här hadithen får inte misstolkas. Vad menas med att underlätta i bönen? Vissa tror att mashallah varenda salat du imam du ska läsa Qul huwallahu ahad. Det är inte det som menas. Att underlätta i bönen är att be så som profeten Muhammed bad alaihi wasallam. Eller hur? Han själv underlättade för folk. Och då går vi tillbaka till hans sunna. Vad brukade han läsa i bönen? Eller hur? Till exempel, det nämndes att i Maghrib så läste han surat Dukhan. Hur lång är surat Dukhan? 5-6 sidor eller? Den är lång, varså. Ibland. I Isha så brukade han, eller han rekommenderade att man läser surat Shams, surat Tariq, surat A'la, surat Al-Ghashia. Ungefär en halv sida. I Fajr läste han längre och så vidare. Det här är takhfif. Det här är det som menas med hadithen. Och inte att man ska göra superkort varenda salat. Tayyib. Men om du ber själv, be hur långt du vill. Och därför beskrev man profeten salat med att han var den personen som gjorde den lättaste salat för folk och han gjorde den längsta salat för sig själv. När han var imam, han gjorde det lätt för folk. Men när han bad själv, så stod profeten Muhammed i bön a.s. som det berättades från sahaba att de bad med honom en natt. Frivillig bön. Och han började Allahu Akbar. Och han började läsa surat al-Baqarah. Så den här sahabin som var en pojke, jag tror det var Abdullah ibn Mas'ud eller ibn Abbas. Han sa, inshallah han gör ruku' vid 100 raka eller någonting sånt. Så han fortsatte hela surat al-Baqarah. Så tänkte han gör ruku' när han är färdig med surat al-Baqarah. Efter surat al-Baqarah började han läsa surat al-Nisa. Så han tänkte han gör ruku' efter surat al-Nisa. Och då började han att läsa efter surat al-Nisa surat Ali Imran. Och sen gjorde han den första ruku'. Alayhi salatu wassalam. Och hans ruku var lika lång som när han stod i bön. Och hans sujud var lika lång som hans ruku. Alayhi salatu wassalam. Och det var han som stod och bad att hans fötter nästan sprack i bön. Och Aisha sa, ja Rasulullah, du är förlåten för dina synder. Vad gör du för någonting? Han sa, ska jag inte vara en tacksam tjänare till Allah? Mashallah. Alayhi salatu wassalam. Taib. Det berättas också från Aisha radiyallahu anha att profeten Muhammad a.s. han sa, ibland så låter jag bli att göra vissa saker som jag vill göra. För jag är rädd att folk kommer att göra dem och sen kommer de att bli obligatoriska för er. Bukhari muslim. Här så säger profeten a.s. att han lämnar vissa gärningar. Alltså han låter bli att göra vissa gärningar. För att om han gör vissa gärningar så vet han att sahaba kommer att ta efter honom. De kommer göra exakt som han gör. Och om sahaba ständigt gör det han gör så kanske Allah kommer att göra den här saken obligatorisk. Och då blir det för mycket för muslimerna. Så han vill inte göra det svårt för muslimerna. Han vill underlätta för muslimerna. Kan ni något exempel på det här? Där profeten Muhammad al-Islam lämnade någonting som han egentligen vill göra. Taraweeh. Bönen i Ramadan. Profeten al-Islam bad ju i hans moské. Och folk samlades bakom honom. En natt, två nätter, det kom mera folk. Tre nätter, det kom massor av folk. Fjärde natten han stannade hemma. Och folk samlades framför hans hus. Och så kom han ut och sa, jag vet vad ni vill. Ni vill att vi ska be, men yani, jag var rädd för att om vi fortsätter kommer Allah att göra det obligatoriskt. Och sen blir det för svårt. Tänk om det var wajib att göra taraweeh i Ramadan. Wajib. Det skulle vara ganska jobbigt för vissa människor, eller hur? Vissa jobbar, vissa är trötta, vissa är sjuka, vissa är svaga. Alhamdulillah, det är sunna. Eller hur? Mashallah. Så alhamdulillah att religionen inte är svår. Ja. Han brukade be sunna böner hemma och inte i moskén. Precis, ahsan. Och alla dessa hadithen som säger laula an ashqa ala ummati. Om det inte vore svårt för min umma så skulle jag beordra dem att använda miswak innan bön. Innan wudu, innan bönen och så vidare. Så han lämnade många saker han ville göra för att han ville inte betynga muslimerna med saker som sen skulle bli för svårt. Mashallah. Det berättas också från Aisha radiyallahu anha. Hon sa att profeten al-Islam förbjöd dem från el-wisal. El-wisal är att du fastar en hel dag. Och när du ska bryta fastan så fortsätter du att fasta. Ett till dygn. Gärna att du fastar i två dygn. Profeten al-Islam förbjöd sahaba från el-wisal. Och så sa hon rahmaten bihilahum. Som en rahma för muslimerna. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, men du praktiserar el-wisal. Men du fastar flera dagar i rad. Och då så sa profeten al-Islam, jag är inte som er. När jag sover så ger min herre mig mat och dryck. Bukhari muslim. Så här förbjöd också profeten Muhammad al-Islam sahaba från el-wisal. För att det inte skulle bli för svårt för dem. Tänk dig fasta i två dygn. Det är jobbigt, eller hur? Så han förbjöd dem som en rahma. Han vill inte göra det svårt för muslimerna. Men då säger sahaba, men du gör el-wisal. Varför ska inte vi göra det? Då säger han, jag är annorlunda. Jag är inte som er. Allah ger mig mat och dryck. Allah azza wa jal gjorde honom mätt och gav honom den här styrkan som han behövde. Mashallah. Författaren berättar också från Qatada radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wasalam, han sa: ibland så står jag i bönen och jag vill göra den lite längre, alltså när jag är imam. Men jag hör hur ett spädbarn gråter, så jag gärna förkortar bönen lite grann. För jag ogillar att det ska bli svårt för hans moder. Och denna hadith finns i Bukhari. Så vad händer här? Profeten al-Islam, han var ju imam, eller hur? Han ska leda folk i bön. Han vill ibland göra lite längre. Och här säger också ulema, längre än inom islams gränser. Inte för långt, utan lagom långt. Men längst bak i moskén så hör han hur ett spädbarn börjar gråta. Och gråter och gråter och gråter. Så han gärna låter bli att göra bönen längre. Han gör den istället lite kortare. För han bryr sig om den här mamman. Han vet att hon tar illa vid när hennes son eller dotter skriker och gråter. Som han har. Men kolla hur mycket profeten Ali bryr sig om folk. Han bryr sig om kvinnan. Att hon inte ska gärna känna den här sorgen för sitt barn. Mashallah. Och den här hadithen, säger Sheikh Uthaymeen, också bevisar att det är tillåtet för kvinnor att gå till moskén. Eller hur? Man förstår av hadithen att det fanns kvinnor i profeten Muhammeds moské, alayhi salatu wassalam. Men det är på villkor av att de går till moskén med sin islamiska klädsel och utan parfym och så vidare. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att ta med barn till moskén. Vissa människor tror att det är haram att ta med barn till moskén. Och de använder sig av en svag och påhittad hadith där de säger att profeten Muhammed al-Islam ska ha sagt: tillåt inte folk att ta med barn eller sinnessjuka personer till moskén. Men den hadithen är påhittad. Utan, som vi nämnde, denna hadithen om hur Hassan Hussein var i moskén. Alla dessa hadither bevisar att det är tillåtet att ha barn i moskén. Men Sheikh Uthaymeen säger här, på villkor av att de inte förstör i moskén. Om du hämtar ett spädbarn och låter han springa omkring utan blöjor till exempel i moskén. Är det accepterat? Nej, det går inte. Han kommer smutsa ner moskén, eller hur? Eller du hämtar ett barn som är kräksjuk till moskén. Det går inte, eller hur? Och så vidare. Ja, inom en viss mån så får man ta med barnen till moskén. Vi tar en sista hadith, så kan vi ta lite frågor. Det berättas från Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som ber salat al-subh, yani fajr bönen, fahuwa fi zimmatillah, han kommer att vara under Allahs beskydd. Så ge er inte på en person som är under Allahs skydd. För den som ger sig på en sån här person kommer Allah att finna, och Allah kommer att kasta honom på hans ansikte i elden. Och denna hadith finns i Muslim. Så vad säger här profeten Muhammed a.s. att den som ber fajr, och här säger Sheikh Uthaymeen, det nämndes inte själv eller jama'a. Den som ber fajr, خلاص. Spelar ingen roll om du ber hemma eller moskén. Den som ber fajr är under Allahs skydd. Han har som ett avtal med Allah subhanahu wa ta'ala. Så akta er för att ge er på att attackera, skada, såra en person som är under Allahs beskydd. För Allah kommer att finna, Allah kommer att ta denna person och kommer att kasta honom på hans ansikte i elden. En mycket, mycket viktig hadith som visar faran av att skada en annan muslim. Många tar lätt på det här. De lurar muslimer, skadar muslimer, slår muslimer. Vissa till och med dödar andra muslimer. Eller hur? Ja? Subhanallah. Han är under Allah Azza wa Jalls ahd. Allahs beskydd. Och du ger dig på honom. Akta dig. Allah kommer att hämnas för den här personen. Och den här som har skadat honom kommer att kastas i helvete. Subhanallah. Så den här hadith bevisar också dygden av att be fajr. Vikten av att man ber salat al-fajr. Och salat al-fajr är en av dagens bästa böner. Vilken är den andra bästa bönen? Asr. Vilka är de två bästa bönerna på dagen? Al-fajr och al-asr. Vad är beviset på det? Hadithen om att profeten Muhammad som han sa, men hafadha ala al-bardayn dakhala al-jannah, eller kama qala, den som ständigt slår vakt om att be al-bardayn, de två kalla bönerna, kommer att gå in i jannah. Al-bardayn, de två kalla bönerna, är fajr och asr. Ja, det har inte hunnit börja bli varmt. Du har varit i Saudiarabien, det är fortfarande lite kallt vid fajr, eller svalt yani. Och det börjar bli lite kallt vid asr. Och fajr är också en av de svåraste bönerna för hycklaren att be. Al-munafiq ber inte fajr. Han går ibland i moskén och lurar folk att han ber, men inte fajr. Där ligger han och sover som en sten. Och därför ska man vara väldigt försiktig. Man ska alltid be sina fem böner. Och speciellt i fajr i tid, asr i tid och så vidare. Men alla salat ska man be i tid. Men tyvärr så har många en tendens att de sover när det är fajr. Vissa ber mashallah sina salam, de ber inte fajr. Eller de ber fajr när de vaknar. Och bryr sig inte om att be fajr i tid. Och det är mycket allvarligt. Man ska alltid försöka be bönen i tid. Du har på dig ungefär 1,5 timme att be fajr. Från det att solen börjar gå upp tills den har gått upp. Ställ väckarklockan och be fajr i tid. Om du råkar försova dig, be när du vaknar. Men strunta inte i att vakna. Förstår ni? Strunta inte i att sätta väckarklockan. Utan försök alltid att vakna och be salat al-fajr. Och vi avrundar därför idag och kan öppna dörren för dig.